Kära himmelske Fader, vi tackar dig för din stora nåd att vi får samlas inför ditt ansikte. Att du vill tala med oss, att du har något som du vill säga till vårt hjärta och att du vill höra vårt hjärtas bön. Och att du har lovat att höra all bön i Jesu namn. Amen.
Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.
Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Människor som han älskar.
Thank you.
Herren vare med er. Låt oss bedja. Evige Gud, du som har all makt i himmelen och på jorden och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så höra dagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad från Jesaja 35. Det är alltså andra söndagen efter trettonde dag jul. Öknen och ödemarken ska glädja sig och hedmarken ska fröjdas och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till det försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Hör också Guds ord i dagens epistel som är hämtad från Hebreerbrevet 2. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det femte kapitlet. Jesus sa, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. Det är gärningar som Fadern har gett mig att fullborda. Just de gärningar jag utför vittnar om att Fadern har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga och apostoliska tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi ber dig att du ska ge oss nåd att kunna ta till oss ditt ord. Låt din ande öppna våra hjärtan så att vi är beredda att höra både din tröst och din förmaning. Både ditt allvar och din stora kärlek till gagn för vårt närmande till dig. I Jesu namn. Amen. temat idag är att Jesus visar sin härlighet. Herren utlovar ju genom Jesaja en dag av befrielse och uppenbarelse. Jesaja han skrev ju så här: då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Och detta löfte handlar om att Gud ska visa sig. Så att det vi tidigare inte kunde se och det vi tidigare inte kunde uppfatta med våra öron blev uppenbarat för oss. Herren hade alltså tidigare talat till sitt folk, ofta på ett tyst sätt som krävde uppmärksamhet. Han visade sin kärlek genom sitt omtänksamma handlande med israeliterna. Tänk bara på befrielsen ur Egypten. Sammanfattande så övergav han dem aldrig. Såvida inte de sprang ifrån honom förstås. Men när tiden var inne skulle något nytt och ännu större hända. Guds egen son skulle bli människa. Och han skulle verka mitt ibland sitt folk. Han skulle ge dem den verkliga befrielsen från det största problemet som varje människa har. Vår främsta fiende, ja det är ju djävulen. Och vårt största problem är synden som bor i hjärtat. Vår benägenhet till det onda kan bara sonas genom en människa som själv var helt felfri. Och därmed behövde Guds egen son bli människa. Ingen av oss andra klarade det uppdraget. När så Jesus kom, då borde ju alla glädja sig. Ibland hör man människor säga att man nog skulle tro på Jesus om man bara fick bevis på att det han sa var sant. Det kan vara ett modernt sätt att närma sig Jesus, men redan från början mötte Jesus sådant. Man ville att han skulle bevisa att han var den som han utgav sig för att vara. Och vår evangelietext idag ger oss anledning att tala om vad som är sanning. Ämnet idag blir därför att Kristus är sanningen. Och det första då, det är att Kristus är sanningen, vilket bekräftas av skriften och profeterna. Kristus är sanningen, vilket bekräftas av skriften och profeterna. Kan någon bli trodd när man kommer med sådana gudomliga anspråk som Jesus kom med? Apostlarna måste gång på gång ha blivit ställda inför den här frågan. Ja, men är detta sanning? Johannes och de andra författarna av Nya testamentet utgår ifrån Jesu egen utläggning av Gamla testamentet. Dess profetier om Messias. Vi tänker ju på Emmausvandrarna och det. Och när Jesus predikade på det sätt han gjorde, när han bemötte människor och vägledde människor så som han gjorde, eller när han gjorde alla de under och tecken som bara han kunde utföra, ja, då var ju allt detta en uppfyllelse av skriftens profetior. Jesus och evangeliet är en naturlig fortsättning av den judiska lagen och de israelitiska profetiorna. Den som läst Guds ord så som det står borde ha sett att det som sägs om den kommande Messias, ja det stämmer ju faktiskt in på Jesus fullt ut. Men ändå var det många som avkrävde honom legitimation som ett villkor för att tro på honom. Man påstod att om det bara var ställt utom allt tvivel att han verkligen var Guds utlovade, så skulle man tro på honom. Då skulle man hylla honom som Messias. Guds sändebud till Israel hade ofta mött sån misstro. Tänk bara på profeter som blev jagade av sin samtid. Moses han fick legitimera sig genom undret. Att låta sin stav bli en orm. Om ni kommer ihåg den berättelsen. Eller en gudsman från Juda genom att altaret i Betel rämnade. Eller Elia genom att blixten tände eld på offeraltaret. Det visade att de var sända från Herren. Från den Gud som finns. Människan brukar misstro Guds sändebud eftersom man till sin onda natur misstror Gud själv. Så det finns ett samband där. Förutom gärningarna är det skriften som är Guds vittnesbörd om Kristus. Men inte heller det vittnesbördet tas emot när den rätta ödmjukheten saknas. Alltså det räcker alltså inte om bevisen finns där, skriftstödet, uppfyllelserna, om vi ändå inte vill tro. Att man har svårt för att tro men ändå har en önskan att få en tro, det är ju en sak. Det kan Gud hjälpa, men om jag inte vill, det är någonting annat. Det är svårt för Guds ande att komma in när den rätta ödmjukheten saknas. Det är precis som i det mänskliga livet. Tänk så här, om du till exempel har fördomar mot en människa eller om du har fördomar mot ett speciellt sammanhang, så är risken stor att du tolkar allt du ser utifrån de glasögon du har på dig, istället för att tolka och tyda allt till det bästa och söka förstå och lära av människor som har andra erfarenheter än du själv. Du märker att du är stängd för din nästa, till exempel om du skulle tala bakom hans eller hennes rygg. Eller om du retar dig på småsaker och talar om honom eller henne på kanske ett nedlåtande sätt. Det liksom syns igenom att det inte finns den här respekten som Jesus vill att vi ska visa alla människor. Ja, när vi människor överhuvudtaget trycker ner varandra istället för att lyfta varandra, då vållar vi splittring istället för enighet. Vi skulle ju haft en glad och kärleksfull gemenskap. En gemenskap som Jesus vill dela. Och vi behöver var och en kämpa med dessa saker. För lika svårt som det kan vara för dig att övervinna andras fördomar mot dig, lika svårt kan det vara för Guds ande att undanröja hindren för människor att tro på Jesus. Till exempel i stora delar av stora kulturer där man har blivit uppfostrad att höra att Jesus är bara en profet. Han kan inte vara någonting annat. Och så har man det som sina glasögon. Och så blir det då så svårt att missionera till exempel i Mellanöstern. Men så kommer det ju igenom ändå när människor får uppleva Jesu kärlek. De förstår att det är någonting övernaturligt. Så genom sitt ord, till exempel radiosändningar in i Iran, eller som vi såg på nyheterna häromdagen med kristna, med muslimer som har blivit kristna i Tunisien, så för den heliga ande människor till ett ställningstagande. Blicken förändras. Det blir något mjukt i ögat. Jesus har flyttat in i själen, för ögonen är själens spegel. Det fanns en tid då man kunde höra men ändå inte höra. Men så blir det öppnade öron. Det kan vi också se i bibeltexterna. Att de som lyssnade, till exempel på Johannes döparen, de fick också visshet. Och han berättade för dem att, jo men se på Guds lam som tar bort världens synd. För en kort tid så såg det ut som att även de där som sedan skulle komma att försöka sätta dit Jesus, att också de trodde. Och det var ju en väckelse i landet. Och det var glädje och förväntningar. Men det är ju inte bra om det bara stannar vid det där känslomässiga och inte går över till att bli integrerat i min personlighet. Om inte Guds ord liksom får landa in i hjärtat, bli ett med mig. Och därför så blev det också att opinionen vände. De där palmkvistarna som man la ut för Jesus förbyttes i andra rop som vi återkommer till senare i fastan och på långfredagen. Men så kommer vi till det andra idag, att Kristus är sanningen, vilket bekräftas i de gärningar han gör. Han uppfyller skriften, det har vi konstaterat. Och vad säger då hans gärningar? Jo, Guds eget vittnesbörd bekräftas av de gärningar som han gör. De gärningarna har fadern gett honom, stod det. Han har gett honom dem. Det betyder att Gud gett honom både uppdraget och kraften till dem. Därför är de tecken. Där undren sker, där är Gud närvarande. Där är Gud verksam och synlig för dem som har ögon att se med. Men det hör till tecknens natur att man inte alltid märker Guds närvaro om man bara vill ha garantier för att det lönar sig att följa Guds kallelse. Gud vill ju inte köpa sig lärjungar, utan han vill ha svar på sin kärlek. Jesu gärningar hörde med till det som öppnade lärjungarnas ögon. Det övertygade dem att Jesus är den levande Gudens son. Men undren övertygade inte alla. Motståndarna försökte förklara bort vad han hade gjort. Och de sa att det kanske var onda andemakter med i spelet. Tecknen är inte logiska, inga logiska bevis som liksom övertygar en utomstående observatör. De innebär ett möte med Gud och fordrar ett ställningstagande, inte bara intellektuellt. Det är alltså inte bara ett möte för tanken utan också för hjärtat. Ta bara en sån sak som både min fru och jag har sett änglar till exempel. På riktigt, med våra vanliga fysiska ögon. Men är det alla som tror det? Vi vet ju vad vi har sett. Om man till exempel slår på YouTube så kan man se sådana som har fångat bilder på änglar. Det är sjukhuskameror, sådana övervakningskameror. Där det syns. Eller där man kan se flera änglar över skyn i Italien till exempel. Eller övervakningskamera vid en vägkorsning. Där en bil håller på att köra på en motorcykel och plötsligt så ser man på kamerabilderna en ängel som far fram och lyfter bort motorcykeln. Men vad Jesus sen gjorde så godkändes det inte av vissa alltså. Folk häpnade men krävde hela tiden fler bevis. Man vill ha fler vittnesbörd. Och när han i öknen ordnat mat åt 5000 män med 5 kornbröd och 2 fiskar så var tydligen inte detta bevis nog, utan man begärde att han skulle låta brödet komma regnande från himlen. Så som det var att man tänkte sig att det hade regnat på Mose tid. Ja, ännu när han hängde på korset så krävde man, till och med då krävde man ett underverk av honom. Och på stig bara ner från korset så ska vi tro på dig. Och det är så den onda naturen i människan försöker hålla Jesus ifrån sig. Eller om det gäller oss att kapitulera för honom och hans vilja. Alltså att låta honom ta rodret i livet. Vi vill ju hålla rodret själva, det vill vi göra allihop. Frågan är när vi var och en är beredda att låta honom ta rodret. Vågar vi lita på Gud så mycket? För det är ju dit han vill föra oss. Att vi liksom kan be som Jesus, Fader, ske inte min vilja utan din. Att vi vågar lita på att han kommer leda allting så att det blir så pass, det blir till det allra bästa, bättre än vad jag hade kunnat tänka ut själv. Folk krävde massa tecken av Jesus, men han vägrade alltid att ge efter för den sortens påtyckningar. Även om legioner och åter legioner av änglar hade kunnat kallas ner för att träda fram vid hans sida i pressade situationer. Gärningarna som jag gör i min faders namn, de vittnar om mig, säger Jesus. Se vad jag gör, där har ni legitimationen. Och visst gör han under också i vår tid. Denna kyrka och denna gudstjänst här idag är ett under. Men Jesus, han sökte inte beundrare, utan han sökte och kallade lärjungar. Människor som såg lite längre. Människor som tänkte lite djupare. Som såg det som så många andra inte såg och ville lära av honom och vandra i hans fotspår. När vi kommer dit hen, då har väckelsen redan börjat. In i hjärtat. Och om den, och det är ju så med sådana saker att det kan smittas. Farligt. Och sen kommer vi då till det tredje och sista, att Kristus är sanningen, vilket då bekräftas på olika sätt. Den som försöker göra det goda som Jesus lär visar sedan sin omgivning att det finns tecken på sant kristet liv. Alltså att Kristus är sanningen bekräftas i vad du gör. Det blir en andlig aha-upplevelse när man ser att den bibliska undervisningen bygger på att Gud har omsorg om dig som sedan strömmar vidare. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, står det i Romarbrevet. Ordet predikan på grekiska kan också översättas med hörandet. Tron kommer av hörandet. Jag hoppas ni hör ordentligt allesammans. När vi får bättre ekonomi så småningom så ska vi förbättra högtalarna ytterligare. Men i alla fall, ordet hörandet kan på hebreiska också översättas att lyda. Den som hör förkunnelsen lyder, alltså, lyder Gud. Jag som präst är ingenting i mig själv, utan det är när jag talar Guds ord, alltså Bibelns ord. Det är då som man är kallad att lyda Herren. Och den som lyder får en starkare tro och förtröstan på sin frälsare. Därför är inte skriften något bevis av det slag som den obotfärdige vill ha för att på allvar överlämna sig och sitt liv till Gud. För några sådana bevis finns inte. Ingen kan bli en Jesu lärjunge av liksom beräkning eller av tvång. Vi kan inte kristna människor med svärd. Det fungerar inte med jihad för den kärleksfulla relation mellan människan och Gud som Herren vill åstadkomma. Det är det som betyder någonting för honom. Det andra är bara utanpåverk. Gud är inte intresserad av kristna arméer. Inte överhuvudtaget. Vem Jesus var såg de som var villiga att följa honom. Endast den som började lyssna på hans ord och följa hans gärningar kunde ana hemligheten vem han är. Om någon vill göra hans vilja som har sänt mig så ska han förstå, säger Jesus på ett annat ställe. Den som söker följa Guds vilja och är lyhörd ser alltså vem Jesus är. Alltså att man försöker följa Guds bud, det är ju ett sätt att för Gud att bevisa för mig att jag kan lita på att han vill det bästa. För när jag gör hans vilja, ja, då blir det ju bra. Och det gäller än idag alltså. Vi kan hålla på att föra oändliga diskussioner om kristendomens sanning eller om Jesu person. Men de måste till slut leda fram till den personliga frågan. Vill jag gå med honom hela vägen eller inte? Vad tjänar det till att den som aldrig med allvar eller uthållighet har prövat att be uttala sig om bönhörelsens möjlighet? Alltså den som aldrig har prövat att be börjar tala om bönhörelse. Och hur kan den som aldrig tagit Guds bud på allvar yttra sig om glädjebudskapet att Jesus räddar syndare? Det där med syndernas förlåtelse, det blir ju bara stort för oss när vi ser hur svårt det är att kunna motstå alla frestelser och att kunna göra allt det goda som Gud vill. Det är när vi har prövat och sett hur svårt det är som vi förstår att jag kan ju inte komma in i himmelen utan Jesus, utan en frälsare som går i god för mig. Så med tiden så kommer du också att få se detta. Så var bara villig att följa Jesus, så kommer du att upptäcka glädjen över att ha honom som din herde och herre, även om de yttre omständigheterna är alldeles bedrövliga. Det främsta tecknet på att vi vill följa Jesus är att vi brukar alltså Guds ord och att vi gör det med flit varje dag och samtalar med honom i bönen och tar vara på nådetillfällena. Gudstjänsten till exempel är ett nådetillfälle. Där evangeliet om synd och nåd förkunnas och Jesus bekänns som Herre. Där lydnaden och efterföljelsen och försakelsen predikas. Där utmanas människor. Och man kommer till tro. Det är därför dessa platser som vill sprida Guds ord är så viktiga. Så låt oss ta vara på ordet som kan göra oss till små värmehärdar. Som vill vara nära och lära känna varandra och andra. Då kan vår kärlek peka på honom som själv är kärleken. Till slut ett ord av Jesus. Det verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Här har vi hemligheten. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag tror att jag glömde att säga vad kollekten går till idag, men den går alltså till Mariakyrkan i sommarhemmet. Så den är väl på psalmbokshyllan, den kollekt grejen där. Så det anbefalles förstås. Till sist, vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla. Amen. Thank you. Kära vänner, nu skulle jag vilja börja vår kyrkans förbön på ett annorlunda sätt. Vi är här i Mariakyrkan och vi har ju flera som hjälper till. Det är ju bara Henrik och jag som är avlönade, men vi har också andra. Ibland när det kommer till en församling, en ny församlingsassistent till exempel, så har man en liten förbön här framme. Och därför så skulle jag nu som en i början så här av 2014, i början av att vi tar den här kyrkan i bruk, önskar att alla som har ett uppdrag i församlingen kommer fram och faller på knä, så ska jag ha en förbön för var och en. Så Henrik, Lisa, Tobias och Monica, Kristina, Lennart, Astrid, har du tid att komma ner? Och Magnus, om det är någon som sitter i kyrkorådet, vad har vi mer? Alla som har något officiellt uppdrag i församlingen får gärna komma fram. Det är inget som vi kan göra varje söndag, men det känns ändå viktigt att vi får innesluta. Och det är också viktigt att vi andra i församlingen ber för de som har uppdrag, att de får all kraft. Margareta också, det är jättebra. Kära himmelske fader, jag ber dig att du ska ge Lennart kraft att orka allt det som han har att göra här. Vi tackar dig för denna gåvan. Ber för Kristina. Du ska ge henne vishet och kunna vara en tjänare för de människorna som kommer. Kunna undervisa om Jesus och det under han gjorde. Och värma de små barnens hjärtan. Vi ber för Astrid och ber henne att hon ska få kraft och att du ska hela henne. Och att vi tackar dig för den musiken som hon får spela här, så att vi kan sjunga till ditt namns ära. Och samma sak för Margareta. Vi ber dig för henne och tackar dig för hennes gåvor. Ber att hon ska komma till nytta här i vår församling. Herre, vi tackar dig för Magnus och ber dig att du ska låta honom vara en god ledare för vår kör. Att han ska få behålla sin hälsa och glädje i detta. Vi ber dig för Lisa. Du ska välsigna henne i hennes arbete med både församlingens barn och sina egna barn. Vi ber dig för den lilla bebisen. Hjälp också henne att orka. Och vi ber dig för Monica. Hjälp henne att kunna vara en god tjänarinna också i denna församlingen nu när den heter Mariakyrkan istället för Sommarhemskyrkan. Vi tackar dig för henne. Herre, vi ber dig också för alla i kyrkorådet. Så för makarna Lisledal. Vi ber dig att vi ska få vishet i de beslut som vi ska fatta. Vishet som kommer bidra till församlingens enhet och väg framåt. I Jesu namn, amen. Så ber vi dig för våra präster Henrik. Hjälp honom att vara en god ledare i ungdomsgruppen. Ett föredöme för de unga. Ge honom kraft att kunna predika ditt ord. Hjälp honom att kunna få ett arbete i det civila. Så att han kan tjäna här i detta område där vi så väl behöver ditt ord och din hedervård. Vi ber dig för Tobias. Du ska bevara honom när han är ute på byggnadsarbetsplatserna. Att du ska ge honom de rätta orden i förkunnelsen. Tackar dig för denna gåvan. Amen. Ja, kära himmelske fader, vi tackar dig för alla dessa gåvor som du har gett. Och att det ska få bli till ditt namns ära. Alltsammans. I Jesu namn. Amen. Så ska vi fortsätta be för hela kyrkan. och vår värld. Herre vår Gud, vi ber dig styrk och led din kyrka i världen, i Sverige, i Uddevalla och här i sommarhemmet. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi tackar dig för de väckelser som finns här och var. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Vi ber särskilt för de kristna i Syrien som utsätts för svår tortyr och slaktas här och var. Skydda vårt fosterland. Ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Här vi tänker särskilt på vår vänförsamling i Vitryssland, i städerna Vitebsk och Maslovo. Och låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Herre, hjälp oss att våga visa för våra gäster och våra släktingar att du, kära Jesus, betyder mycket för oss. Om vi inte vågar tala om det, hjälp oss att visa det med kanske kristen konst. Gör vår församling till ett andligt hem där alla känner sig välkomna. Och Herre, vi ber dig att du ska forma våra hjärtan till tacksamhet för att vi kan få fira gudstjänst här. Och för att du vill tala till oss, för att du vill ge oss nya möjligheter att lära känna din godhet och kärlek. Herre, hjälp oss att ha en god gemenskap här i denna församlingen. Vi ber dig att du ska hjälpa oss att genomskåda djävulens alla försök att splittra oss. För vi vet ju det, att när du har ett stort verk på gång, då vill alltid den onde komma in och förstöra. När det är någonting viktigt så vill han söndra. Men vi ber dig att du ska hela våra hjärtan. Vi ber dig att du ska hela alla sjuka, sörjande och ensamma. Vi ber dig att ingen ska behöva känna sig ensam i denna kyrka. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.